indrivning på stockholmska bakgårdar på 30-talet med homosexuell antihjälte, mord i det franskspråkiga Kanada och en dansk deckardebutant som gjort succé i hemlandet. Det är några ingredienser när Stefan Sjölund och Karin Gustafsson på Kristianstads stadsbibliotek bjuder på mars månads talbokstips som visade sig spelades in i en tidigare inläsningsstudio på biblioteket. En ljudstudio som idag används som kontor av bibliotekschefen.
Ska du prata om den?
Ja, jag ska prata om den.
Men chefsrummet är alltså en gammal inläsningsstudio. Det är ju rätt fantastiskt.
Ja.
Med fönster in till vad som måste ha varit teknikrummet då. Det var före din tid, Stefan.
Det var långt före min tid.
Men du, Karin, har alltså varit här på biblioteket när det här rummet användes som inläsningsstudio?
Nej, det var innan. Vad låg jag fattar med det?
Jag behöver en stol också. Så.
Ska vi sitta här?
Redan mars och dags för nya böcker. Och du, Stefan, håller dig troget till spänningsgenren.
Min smak är enkel men god, kan man säga. Så jag har läst två deckare här utav Martin Holmén. Och de hänger ihop, så vi tar dem väl ett svep då. Den första är Clinch, som är på 9 timmar och 37 minuter, och den andra heter Nere för räkning och är på 9 timmar och 31 minuter. Inläsare på första är Anders Bläntare och på den andra är det Anna Godenius, så det är olika. Om vi börjar med Clinch, det är en historisk hårdkokdeckare i ett iskallt 30-tal Stockholm. Före detta sjömannen och boxaren Harry Kvisten Kvist hyr ett rum ovanför en begravningsbyrå och livnär sig som torped. Han driver in skulder, stora och små, och får ofta användning för sina färdigheter med nävarna. Ofta räcker det dock med att han bara visar upp sig för att gäldenärerna ska få fram pengarna. Så får han en dag ett brev från en lantbrukare som sålt en bil och inte fått betalt. Han erbjuder en god ersättning om Kvisten kan driva in skulden. Kvisten gör en påhälsning hos gäldenären och lämnar honom med vissa blessyrer, men dock vid liv. Nästa dag plockar polisen in Kvisten. Mannen är död och vittnen har sett Harry på platsen. Andra vittnesuppgifter friar honom dock så att han släpps ur häktet, men polisen har fortsatt ögonen på honom. Han ger sig ut i ett kallt, mörkt och fattigt Stockholm för att leta upp den unga prostituerade kvinnan som vet vem som vill lägga skulden på honom. Det här är en bok som innehåller många ganska råa våldsskildringar. Harry Kvist är en klassisk antihjälte i stil med Mike Hammer eller Sam Spade. Han är snabb att ta till våld och dricker lite för mycket. Brännvin och inte whisky. Samtidigt förstår man också att han är en produkt av sin uppväxt och omgivning. Något som gör honom lite ovanlig i den här hårdkokta genren är att han är homosexuell och de komplikationer det medför. I ett samhälle där det fortfarande är straffbart och är grund för utpressningssituationer och hållhakar på människor. Och det är något som Kvisten också själv utnyttjar när han ibland vill ha någon tjänst utförd.
Och så blev du så förtjust i den här första nya Holmén-deckaren att du fortsätter med del två.
Ja, så var det. Jag blev tillräckligt nällad för att jag skulle gå på nummer två. Nere för räkning heter den. 9 timmar 31 minuter och Anna Gonenius är inläsare. Och det här är då del två i den planerade trilogin om Harry Kvisten Kvist. Vi får här träffa honom ett par år efter händelserna i den förra boken. Året är 1935 och han har precis släppt ut från Långholmens centralfängelse. Fast besluten att hålla sig utanför fängelsemurarna. Han funderar till och med på att köpa en liten tobaksbutik om man bara kan få ihop pengarna innan tidsfristen för affären går ut. Friden varar dock inte länge. Vännen Beda som förestår tvätteriet hemma på gatan har mördats och enligt polisen är det hennes svagbegåvade son som har gjort det. Sonen är bortförd och satt på sinnessjukhus. Kvisten som har lovat Beda att se efter sonen efter hennes död tror inte alls att den fridsamme sonen kan ha gjort vad som påstås och börjar undersöka saken. Polisrapporten stämmer inte med hans egna undersökningar och tillsammans med Bedas dotter börjar han gå till botten med saken. Det visar sig vara förenat med livsfara. Visst är det ganska otroliga skeenden ibland, men det är totalt fiktion och jag tycker skildringen av miljö och människor är väldigt bra, så jag kan gott tänka mig att läsa del 3 när den kommer.
Om man jämför det här med Pontus Ljunghills 20-tals miljöer och stil, man håller sig också i ett svunnet Sverige.
Det här är mörkare än Ljunghill. Alltså. Kvisten går ju på eländiga bakgårdar och kräver in småsummor från jättefattiga människor och det är dragigt och folk hostar och är sjuka och ja, det är eländigt i största allmänhet och väldigt mer korrupt också. Så det är mörkare.
Och du, Karin, du har också deckare. Det är inte helt vanligt i dina urval, väl?
Nej, men det händer att jag läser deckare också. Fast inte sådana här hårdkokta då som Stefan, utan jag håller mig lite mer till snällare, lite mer pusseldeckarhållet kan man väl säga. En av mina favoriter är Louise Penny. Och jag har två stycken böcker av henne med idag. Förra året så kom ett ohyggligt avslöjande. Den är inläst som Daisy, 15 timmar, 54 minuter. Och inläsare är Björn Pedersen. Det här är då den femte boken om kommissarie Armand Gamache i Kanada. Och liksom de tidigare utspelade den sig i den lilla byn Three Pines i Quebec, utanför staden Quebec City. En okänd man hittas mördad i byns bistro. Ingen känner till honom och ingen person har rapporterat saknad heller. Vem var han? Det är ingen som vet. Och det visar sig att han levde ett eremitliv i en stuga djupt inne i skogen. Han hade själv dragit sig undan och han gömde en fantastisk skatt i sin stuga. Gamache tvingas lägga ett besvärligt pussel och efterforskningarna skickar honom ända till British Columbia vid Kanadas västkust. Sen har det kommit en ny i år. Den heter Begrav dina döda och den är Daisy under produktion. I denna sjätte boken om kommissarie Armand Gamache så är vi i Quebec City. Det är bitande kallt och Gamache har semester för att återhämta sig från en utredning som gick fruktansvärt fel. Han tillbringar dagarna med forskning om Kanadas och framförallt Quebecs historia och sömlösa nätter med att vandra runt i staden tillsammans med sin hund. Men trots att han är ledig dras han in i en ny mordutredning. Mordoffret är Augustin Renaud, en excentrisk historiker som ägnat sitt forskarliv åt att söka efter de försvunna kvarlevarna av mannen som grundade Quebec City. Renaud hittas mördad i källaren till det engelskspråkiga litterära och historiska sällskapets bibliotek. Och samtidigt får Gamache anledning att återvända till mordet på den okände mannen i den lilla byn Three Pines. I den förra boken då, som jag precis pratade om. Han skickar sin medarbetare Jean-Guy Beauvoir till Three Pines för att göra diskreta efterforskningar. Parallellt med dessa utredningar får vi följa Gamaches fysiska återhämtning och mentala bearbetning av sina skuldkänslor för den utredning i vilken flera poliser miste livet. Louise Pennys böcker ger, förutom de här deckarhistorierna, så ger de insikter om det kanadensiska samhället, om Kanadas historia. Dess betydelse för hur det är idag, till exempel vad gäller motsättningar mellan engelsk- och fransktalande invånare. Alltså jag är inte så där jätteinsatt, men att det finns motsättningar ändå, och just i olika delar, och Quebec är ju ett sånt område då, som är fransktalande i det annars engelskspråkiga Kanada ju.
Okej, tillbaka till Stefan och en rätt uppmärksammad deckare.
Ja, det är Eremiten av Thomas Rydahl. Den är på 18 timmar och 53 minuter och inläsare är Mikael Borsch. Eremiten är en debutroman som har vunnit flera utmärkelser, bland annat Glasnyckeln för bästa nordiska deckare 2015. På en strand på Fuerteventura, en av Kanarieöarna, står en övergiven bil. I baksätet står en pappkartong och i kartongen ligger ett dött spädbarn. Polisen lägger inte ner något större arbete på att ta reda på vad som har hänt eller vem barnets mamma är. De vill snarare tysta ner det hela för att inte röra upp för mycket publicitet och påverka turismen negativt. En som inte kan släppa tankarna på det döda barnet är Erland. Han är en dansk i exil och han har mer eller mindre flytt till Fuerteventura för mer än 15 år sedan. Han arbetar som taxichaufför med bisysslan pianostämmare och är något av en enstöring. Han kallas eremiten av lokalbefolkningen, närmar sig de 70 och är helt okunnig och ointresserad av moderniteter som mobiltelefoner, datorer och sociala medier. Hur ska en sådan man kunna lösa ett modernt mysterium? Erland kontaktas av polisen eftersom kartongen innehåller remsor av tidningspapper med dansk text. Kan det eventuellt leda utredningen framåt? I första skedet gör det inte det, och eftersom polisen är ivrig att få fallet ur världen så snabbt som möjligt så nappar de direkt när en prostituerad kvinna från spanska fastlandet träder fram och säger att hon är mor till det döda barnet. När Erland kontaktar henne och pressar henne kommer det fram att kvinnan får bra betalt för att ljuga och ta fängelsestraffet. Erlands starka önskan om att sanningen ska fram leder honom till att föra bort och låsa in kvinnan i sitt verktygsskjul för att vinna tid. Under tiden tar reda på det verkliga händelseförloppet kring det lilla barnets död.
Något du vill säga om den boken? Mer?
Ja, alltså det är många, många turer i den. Den är ju ganska tjock. Kanske lite långsamt tempot sådär, men jag gillar ju den ändå. Det är en väldigt speciell person, den här Erland, liksom. Han har ju sina svårigheter med det sociala livet och sådär.
Jane Austens böcker har ju gett upphov till uppföljare. Om jag inte missminner mig har P.D. James skrivit en deckare som utspelar sig i samma tid. Och här så är vi förflyttade in i nutiden, om jag förstår rätt.
Det stämmer. Det är den amerikanska författaren Curtis Sittenfeld som har förflyttat personerna och händelserna i Jane Austens roman Stolthet och fördom till USA i nutid. Den finns som Daisy, 12 timmar 53 minuter, inläsare är Elisabeth Thorborg. Det är då familjen Bennett, de fem systrarna som det handlar om. Jane och Elisabeth, de närmar sig nu 40. De har lämnat hemstaden Cincinnati och lever och verkar i New York. Elisabeth som redaktör för ett livsstilsmagasin och Jane som yogalärare. Men när fadern drabbas av en hjärtinfarkt reser de båda hem. Och de finner huset och ekonomin i ett bedrövligt skick. De utseende fixerade yngre systrarna Kitty och Lydia ägnar sig bara åt olika träningspass och dieter och söker inga jobb. Och Mary håller på med sin tredje magisterexamen. Modern är shoppingberoende och fyller huset med olika saker som är inhandlade på internet. De äldre systrarna måste ta tag i saken och framförallt då den driftiga Elisabeth. Modern är fortfarande fixerad vid att gifta bort döttrarna trots att både Jane och Elisabeth klarar sig bra på egen hand. När läkaren och ungkaren Chip Bingley flyttar till stan så ser hon honom som ett bra parti för Jane. Och de blir också intresserade av varandra. Bingleys odrägliga kollega Fitzwilliam Darcy är inte lika charmig, tycker Elisabeth. Men vi vet ju hur det ska sluta och att det ska vara en hel del förvecklingar på vägen dit.
Men om vi vet hur det ska sluta, räcker det med att miljön är utbytt för att romanen ska hålla?
Alltså det här är ju en väldigt bra berättelse i grunden. Och man kan ju läsa om Stolthet och fördom, man kan se om filmerna och man vet precis. Och alltså berättelsen håller, det är väl det som gör att man kan göra så här med den. Men det blir ju ändå någonting annat. Alltså det är rätt kul, tycker jag, ändå samtidigt. För här handlar det ju om sociala medier, dokusåpor och deras beteende, det är liksom förflyttat in i nutiden. Så det blir ju ändå något annat. Men egentligen är det ju så att det är grundberättelsen som är så bra, att det är därför man kan göra den.
Det finns en grundberättelse i nästa bok, men den är verklig och inte påhittad.
Det oroliga heter boken, skriven av Linn Ullman. Den finns som Daisy, 9 timmar 56 minuter, inläsare Birgitta Smiding, och den finns även som punktskrift. Det är ju en självbiografisk roman. Det är författaren och journalisten Linn Ullman, dotter till Liv Ullman och Ingmar Bergman. Och dessa två levde bara några år tillsammans, sen flyttade Linn med modern till Norge. Men hon tillbringade somrarna hos fadern på Fårö. Som vuxen kommer hon överens med den åldrade fadern att de ska skriva en bok tillsammans. Hon ska intervjua honom och låta de inspelade intervjuerna vara grund för boken. Men det drar ut på tiden och när de väl kommer igång har han blivit förvirrad och glömsk och intervjuerna blir oanvändbara. Långt senare hittar hon dessa fragmentariska inspelningar och låter dem bli del av berättelsen om hennes uppväxt med dem. De två föräldrar som båda älskade henne men som också var väldigt självupptagna. I den här boken är de namnlösa. Det är dottern, fadern, modern. Det är ju trots allt en roman, även om den har självbiografisk bakgrund. Det handlar om två föräldrar som vill fortsätta vara barn, vara fria att göra det de vill. Om en dotter som inte vill vara barn, som längtar efter att bli vuxen. Och hon längtar ständigt efter föräldrarna, mest modern. Även när den är närvarande längtar hon efter henne.
Hur är det? Kan man släppa tanken på att det är Liv Ullmann och Ingmar Bergman och deras dotter som är personerna i boken?
Det är klart att man inte kan det. Man ser ju de här personerna hela tiden och det är väl ändå meningen. Det är väldigt tydligt, alltihopa ju. Romanen växlas, perspektiven hela tiden. Det är barndomen, somrarna på Fårö då, hos Ingmar Bergman. Och barndomen i Oslo och när de många barnflickorna och alla filminspelningar och som hon liksom ser lite på avstånd. Och, men den är en fantastiskt bra bok och det blir som en väv, alltså med olika färger och trådar som går in och ut i varandra. Och som sagt, perspektiven växer hela tiden och även då Ingmar Bergmans sista tid när han är mer förvirrad och så.
Avslutade Karin Gustafsson som tillsammans med Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek i Kulturkvarteret stod för denna månads talbokstips. Och det var Dodo Parikas som träffat dem. Och vi ska tillägga att amerikanskan Curtis Sittenfelds roman som bygger på Jane Austens Stolthet och fördom heter Sanning och skvaller. Begrav dina döda av Louise Penny som nämndes av talbokstipsarna som varande under produktion är inläst av Anna Lyons och det är en talbok med text.